Du lyssnar på En äkta man av Dennis Lehane i översättning av Johan Nilsson, uppläst av Katarina Evelöv.
When you just give love and never get love, you'd better let love depart. I know it's so, and yet I know I can't get you out of my heart. Buddy Johnson, Since I Fell for You. Jag uppträder med mask. René Descartes. Prolog. Efter trappan. En tisdag i maj, i sitt 35:e levnadsår, sköt Rachel ihjäl sin man. Han vacklade bakåt med en underligt bekräftande min, som om en del av honom alltid hade vetat att det skulle hända. Han såg också förvånad ut. Hon förmodade att även hon gjorde det. Hennes mamma skulle inte ha blivit förvånad. Hennes mamma, som själv aldrig gifte sig, skrev en berömd bok om hur man skulle få äktenskapet att hålla. Kapitlen var döpta efter ett antal stadier som filosofie doktor Elizabeth Childs hade identifierat i alla relationer som byggde på inledande ömsesidig attraktion. Boken hette Trappan och blev en så stor framgång att hennes mamma lät sig övertalas, tvingades, som hon sa, att skriva två uppföljare. Uppför trappan igen och Trappan steg för steg, en handbok. Varje titel sålde sämre än den förra. Privat ansåg hennes mamma att alla tre böckerna var känslomässigt kvacksalveri på tonårsnivå. Men hon förblev nostalgiskt fäst vid Trappan, eftersom hon, medan hon skrev den, inte hade varit medveten om hur lite hon faktiskt visste. Hon berättade det för Rachel när Rachel var 10. Samma sommar, sent på eftermiddagsdrinkarna, sa hon, men i de historier de berättar om sig själva. Och de flesta historierna är lögner. Syna aldrig hans kort. Om du avslöjar hans lögner kommer ni att bli förmjukade båda två. Det är bättre att bara leva med skitsnacket. Sen kysste hennes mamma henne på huvudet, klappade henne på kinden, försäkrade henne att hon var trygg. Rachel var 7 när Trappan kom ut och mindes de ändlösa telefonsamtalen, de brådskande resorna, rökningen som hennes mamma hade återfallit i och den förtvivlade, fint utmejslade glamour som tog henne i besittning. Hon mindes en känsla som hon knappt kunde formulera, att hennes mamma, som aldrig hade varit lycklig, blev ännu bittrare av framgången. Flera år senare skulle Rachel undra om inte skälet till det var att berömmelsen och pengarna hade berövat henne alla ursäkter för att vara olycklig. Hennes mamma var en mästare på att analysera främlingars problem, men hon hade ingen aning om hur hon skulle diagnostisera sig själv. Så hon ägnade hela sitt vuxna liv åt att söka efter lösningar på problem som föddes, växte upp, levde och dog i hennes eget huvud. Rachel förstod naturligtvis inget av det här när hon var 7, eller ens när hon var 17. Hon visste bara att hennes mamma var en olycklig kvinna, och alltså var hon ett olyckligt barn. När Rachel sköt sin man befann hon sig på en båt utanför Boston Harbor. Hennes man höll sig upprätt endast en mycket kort stund, 7 sekunder, 10, innan han föll över aktern och ner i vattnet. Men under de där sista sekunderna syntes en uppsjö av känslor i hans blick. Där fanns bestörtning, självömkan, rädsla, en övergivenhet så total att den skalade bort 30 år och förvandlade honom till en 10-årig pojke inför hennes ögon. Ilska, förstås, raseri. En plötslig och våldsam beslutsamhet.